För exakt ett år sedan nästan så hade vi besök i Malmö där jag arbetar just nu utav ganska högt uppsatta personer. Det var påven Franciscus som kom till Sverige den 31 oktober 2016. Och var det bara ett vanligt statsbesök? Nej, det var det inte, utan det var någonting speciellt. Det var någonting viktigt som han skulle göra där. Vi läser från dagen att den här katolska påven skulle komma till det nordliga protestantfästet för att tillsammans med världens lutherska kyrkor högtidlighålla minnet av reformationen, massupproret och massflykten från den katolska kyrkan. Och man gör det för att besegla en gemensam önskan om enhet mellan kristna. Så han kommer helt enkelt för att kunna skapa en större enhet bland kristna. Det var det han gjorde. Och han fick stort medhåll från många lutherska präster och biskopar som verkligen uppskattade att påven gjorde det här. Vi har några stycken präster och biskopar ifrån Svenska kyrkan som säger att tiden för en återförening har kommit efter århundraden av splittring. Reformationen är en viktig men avslutad del av kyrkohistorien. Och de menar alltså att det här med reformationen var en splittring som hände, men nu är det dags att vi gräver ner åsiktsskillnaderna och vi kommer tillsammans och enas. Det är vackert, eller hur? Det är det som många önskar, och frågan som vi ställer oss under den här serien är om det är så. Det är ju ingen som tycker om protest, eller hur, egentligen. Man skulle ju vilja att man kunde vara tillsammans och älska varandra och vara överens om allting, eller hur? Det är det som är vår högsta önskan. Har det kommit till en sån situation? Faktum är, nu i förrgår så skrev också den högsta ledaren för det lutherska världssamfundet och påven ett gemensamt dokument där de bad om förlåtelse till varandra för alla misslyckanden som de hade gjort och för det sår som de har orsakat i Jesus kropp, alltså i kyrkan, och förnärmat varandra under de 500 åren som gått sedan begynnelsen av reformationen fram till idag. Med andra ord, de ber om förlåtelse för det här. Låt oss komma överens och låt oss fortsätta en framtid gemensamt. För att kunna förstå om det är dags för att nå fram till en sådan punkt så behöver vi titta på vad det var som Luther faktiskt protesterade mot. Och vi måste gå tillbaka till historien för att se vad som hände. Martin Luther, han var född i Sachsen i Tyskland i ett mycket strikt katolskt hem. Och det här är hans föräldrar som ni ser på bilden. Och hans far hade en stark önskan om att Martin Luther skulle bli jurist en dag. Att han skulle bli, ja, få en karriär inom det juridiska och kunna tjäna mycket pengar. De hade varit väldigt fattiga under lång tid, så det är klart att de ville göra allt för att Martin skulle kunna få den bästa utbildningen möjlig. Och han gick efter mycket slit så lyckades de att få honom att komma till universitetet i Erfurt. På 1501 till 1505 så studerade han i Erfurt i Tyskland. Och där i Erfurt så upptäckte Martin Luther en bibel, en latinsk bibel som han hittade där. Och den läste han så ofta han kunde, för han märkte att det här var någonting mycket intressant. Han hade aldrig sett en sån bok. Han visste inte ens att det fanns en sån bok. Och han kände en stor vördnad för att läsa den här bibeln. Det var inte vanligt att människor läste bibeln på den tiden. Men Martin Luther hittade den här boken och han öppnade den, han läste den, försökte att förstå den, och det gav honom en stor känsla för sin ovärdighet eller sin syndfullhet. Han kände att han var inte rättfärdig inför Gud, Och en innerlig längtan växte fram i honom om att han ville bli rättfärdig inför Gud. Och hans fråga var: hur ska jag kunna uppnå den här rättfärdigheten? En natt så när han var på väg från sin hemby till Erfurt igen, så överraskades han av ett åskväder. Och det här åskvädret var ganska fruktansvärt. Och blixtar slog ner överallt runt omkring honom. Och Martin Luther blev mycket rädd. Och han kastade sig ner på sina knän, för han kände: jag är inte redo att dö. Han fruktade för det kommande straffet. Och han ropade ut till ett, som alla katoliker gjorde vid den tiden. Han ropade ut till helgonet Anna. Han sa: Sankta Anna, rädda mig. Hjälp mig, Sankta Anna, jag ska bli munk. Han avlade ett löfte: om jag får överleva så ska jag bli en munk. För det är ju det högsta som man kunde bli enligt hans världsbild. Och Sankta Anna hörde honom, kan man säga. För han överlevde. Och han blev munk i Augustinerorden. Och här tänkte Martin Luther att nu ska jag äntligen kunna få hitta den här friden. Min syndfullhet som jag har känt utav mitt vardagsliv, jag ska äntligen kunna bli from. Jag ska äntligen kunna bli rättfärdig och helig. Och han lärde sig från den katolska läran, så som den är fortfarande idag, att läsning ur den heliga skriften, tidigärden, fader vår, varje uppriktig gudstjänsthandling eller fromhetsgärning återupplivar omvändelsens och botens ande och medverkar till våra synders förlåtelse. Med andra ord, om du gör en massa goda saker, massa fromma gärningar, läser du skriften, du säger fader vår, du gör gudstjänsthandlingar och fromma gärningar, de här sakerna hjälper dig att få förlåtelse för dina synder. De medverkar i förlåtelsen för dina synder. Så Martin Luther tänkte: jag ska göra det här med hela mitt hjärta. Och han försökte, han kämpade, och han sa efteråt att jag var verkligen en from munk och jag iakttog ordensreglerna strängare än jag kan beskriva. Och han säger: om en munk någonsin kunnat komma till himlen med hjälp av munkgärningar, så skulle jag utan tvivel varit berättigad till det. Problemet var att när Martin Luther började gå i kloster så märkte han ändå att han hade en syndfull natur som kämpade emot de här goda impulserna som han ville ha. Och han försökte stävja de här på olika sätt. Han försökte kämpa emot dem. Han försökte piska sig själv. Att straffa sin kropp som var så syndig. För att på något sätt försöka bli av med de här begären. Så han plågade sig själv på många olika sätt. Han vakade nätterna långa i bön. Han fastade, mycket stränga fastor ibland. Han låg på stengolvet eller till och med ute i snön över natten ibland. För att kunna på något sätt straffa sig själv för de här synderna. Så att Gud skulle kunna se ner i nåd på honom och ge honom en försäkran om evigt liv. Det gick så långt att han sa senare att hade jag fortsatt på detta sätt mycket längre, så skulle jag säkert ha plågat mig till döds. Men trots alla de här ändlösa biktningarna, för det gjorde han också, han kände att han gjorde de här sakerna, men ändå så fick han onda tankar, orena saker som kom in i hans sinne, och han var ständigt i biktbåset och bekände: jag har varit självisk, jag har gjort de här sakerna. Och han blev nästan en plåga för abbot, eller de som var ledare där för klostret. Och de försökte hjälpa honom för att försöka finna samvetsfrid. Men trots allt det här så fann han inte det. Han säger efteråt så här: trots att jag var en helig och felfri munk, så var mitt samvete trots allt i stor ångest och vånda. Jag kunde inte uthärda dessa ord: Guds rättfärdighet. Jag hade ingen kärlek till den helige och rättvise guden som straffar syndare. Jag fylldes av en hemlig ilska mot honom. Jag hatade honom. Han kunde inte älska den här guden. Och Martins samvete blev ännu mer plågat på grund av det. För han visste att det var en synd att inte älska Gud. Och därför så var han inte nog med att han var syndig. Men dessutom så kunde han inte älska Gud. Och då tänkte han att jag måste ha begått en oförlåtlig synd. Och det här plågade honom dag och natt. Han kämpade med att kunna hitta tillbaka till Gud igen. Och kunna älska honom. Kunna förstå hur han skulle kunna slippa det straff som han tänkte väntade honom efter döden. I ett försök om att befria Martin Luther från sina samvetskval så skickades han på en pilgrimsfärd till Rom. År 1512 så reser han till Rom och det var en stor möda, men han gjorde det glatt. Han reste över Alperna där, fick ta in på flera kloster. Och när han såg Rom, den heliga staden, så uttryckte han dessa ord. Heliga Rom, jag hälsar dig. Han tänkte, nu skulle jag äntligen kunna få känna den här friden. Av att nu får jag, eftersom jag nu har besökt den här heliga platsen. Martin Luther kämpade inte bara med att få förlåtelse för synden. Det fanns också någonting annat i den katolska läran som gjorde saker och ting lite annorlunda än vad vi kanske är vana med här i Sverige. Det var någonting som kallades för avlat. Enligt katolsk tro så är det så att om du syndar så kan du få förlåtelse genom prästen. Bara genom att han säger att du är förlåten. Men det finns ett straff kvar för synderna också. Även om du slipper helvetet så finns det fortfarande någon form av straff kvar. Och det här måste du betala av antingen i det här livet eller i det kommande. Men det är inte så att du hamnar i helvetet då, utan du hamnar i ett mellanstadie som de hittade på, som de kallade för skärselden. Många har talat om skärselden. Skärselden finns inget stöd för alls i Bibeln på något sätt. Men det var en idé som man hittade på för att kunna lösa det här. Så man sa att Gud skickar folk till skärselden och där bränner de bort allt det här straffet. Och efter kanske 3 miljoner år eller något sånt så får de komma in i himlen. Eller någonting i den stilen. Men nu var det så att det fanns en massa goda personer som kallas för helgon. Och vi ska läsa här vad avlat innebar här. Här är från den katolska kyrkans katekes. Avlat innebär att det timliga straff som man ådragit sig genom synd som redan har utplånats blir efterskänkt inför Gud. Det är ett efterskänkande som en väl förberedd troende kristen erhåller på vissa bestämda villkor genom ett kyrkans ingripande. Till kyrkan är återlösningens förmedlare. Och hon förmedlar och öser i enlighet med sin auktoritet ur den skatt av tillfyllestgörelse som Kristus och helgonen har samlat. Så låt mig förklara vad det här handlar om. Så Jesus har gjort en massa goda gärningar. Men inte bara han, Maria har gjort en massa goda gärningar. Och andra helgon har gjort en massa goda gärningar. Och alla de här goda gärningarna är meriter som kan förlåta det här straffet för synderna. Och alla de här goda meriterna samlas i en stor skål, eller symboliskt sett då, som har anförtrotts påven eller kyrkan. Och kyrkan kan dela ut det här efter vad de önskar för att bli av med det här straffet. Och det är vad en avlat är. Avlat är inte nödvändigtvis förlåtelse för synd, men det är förlåtelse, eller det är att man slipper det straffet som synden har orsakat. Så om man gjorde olika saker, till exempel Martin Luther när han kom till Rom så skulle han göra massa olika saker för att kunna få avlat. Alltså kunna få mindre tid i skärselden. Så till exempel om han gick upp på sina knän på den här Petrus-trappan så kunde han få 7 års avlat för, eller ja, 7 års, 7 år mindre i skärselden för varje steg som han gick upp här. Så folk gjorde det här och för att ja, bli av med tiden i skärselden. Och man fick se olika reliker, till exempel en bit av nattvardsbrödet som Jesus åt, eller duken som låg på hans ansikte när han var i graven. Det fanns massa sådana här reliker. Om man såg någon av dem, då fick man många tusen års avlat. Slapp man att pinas. Så ni förstår, det här var det systemet som Martin Luther växte upp i. Och här gick han. Eftersom han biktade sig hela tiden så kunde han få förlåtelse. Men han insåg att alla mina synder har samlat en enormt stor straff på mig som jag aldrig kommer att kunna bli av med. Men han försökte. Han gick upp en dag på de här trapporna på sina knän och sa de här Fader vår och Ave Maria, alla de sakerna. Och plötsligt när han är där på trappen, han står på sina knän, så är det som en bibeltext kommer in i hans huvud. Och den bibeltexten är Romarbrevet 1:17. Som säger den rättfärdige ska leva av tro. Han säger det var som åskans, som en blixt från klar himmel för honom. Han reste sig upp och han blev förskräckt. Och skamset så skyndade han bort därifrån. För han insåg att, vad är det jag håller på med här? Den rättfärdige ska leva utav tro, står det ju i Bibeln. Han hade läst Bibeln. Han var en duktig, han var faktiskt professor vid det här laget. Och höll på att predika också. Så han kunde Bibeln. Han visste att det står att en rättfärdig ska leva genom tro. Men plötsligt så insåg han vad det faktiskt betyder. Det är en sak att kunna Bibeln, eller hur? Veta om det intellektuellt. Men det är en helt annan sak att själv att det sjunker ner i hjärtat. Att det blir en del av våra liv. Och det här skedde för Martin Luther. Och han började studera Bibeln med en ny iver. Han upptäckte texter som Galaterbrevet kapitel 2 och vers 16 där det står men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Så Martin funderade på det här, han tänkte det passar inte in speciellt bra med det system som jag har vuxit upp i här. Mina gärningar kan alltså inte omintetgöra de här straffen för synden som jag försöker bli av med. Han insåg till och med i Jesaja 64:6 att alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt. Det är inte våra goda gärningar kan inte på något sätt köpa oss fria ifrån något straff eller någon synd. Hur ska vi då bli fria ifrån synden? Petrusbrevet säger att han bar våra synder i sin kropp, det här talas om Jesus, upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Så Kristus hade på korset tagit dina och mina synder, allas människors synder, Martin Luthers synder, på sig. Och han bar upp det på korset. Han uthärdade sen det straff som du och jag hade förtjänat. Det som Martin Luther försökte att bli av med genom att klättra upp för den här trappan. 1 Petrus 3:18 så står det, så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Så han hade tagit syndarens plats. Han hade tagit syndarens synder på sig och han hade tagit deras straff. Han hade ställt sig emellan Guds vrede om du så vill och människans synder. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. All vår skuld lade Herren på honom. Lägg märke till det. Inte bara lite utav det, utan all vår skuld lade Herren på honom. Så Martin insåg att det är ingenting som kyrkan kan säga att ja, du får förlåtelse för vissa delar av dina skulder, men du måste du gottgöra för resten av de sakerna som du har gjort. Nej, all skuld, allting hade Jesus betalat på korset. Och endast genom att tro och ta emot det här så kan vi få del av den här frälsningen. Johannes evangeliet 1:12 säger: åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Lägg märke till det. Alla de som tog emot honom. Så det är ingenting, inga gärningar som vi behöver göra, utan det enda vi behöver göra är att ta emot. Acceptera. Det är en gåva som han ger. Och när vi tar emot den här gåvan, hur gör vi det då? Jo, det är genom tron på hans namn. Vi tror att han har gjort det här för oss. Och vi litar på att löftet gäller oss. Det låter kanske för otroligt för att vara sant. Men gång på gång så ser man det i Bibeln. Johannes evangeliet 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det finns inga gärningar här. Utan det är tron på Kristus som gör att vi kan få evigt liv. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Och alla de här texterna hjälpte honom att förstå. Även jag kan visa en till här i Efesierna 2:8-9. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så är det en gåva. Om jag ger dig en gåva. Brukar ni ge varandra presenter ibland? Ja. När ni ger varandra en present. Kanske är det någons födelsedag. Eller jag vet inte vad det är. Brukar ni säga då att. Ja, här får du en gåva. Men du måste betala mig för den först. Skulle det vara en gåva? Det tappar lite på den här poängen. Guds nåd är en gåva. Det är inte någonting du måste förtjäna. Det är inte någonting du måste arbeta dig till. Så många människor tror att jag måste först bli god nog innan Gud kan acceptera mig. Jag måste sluta göra de här synderna. Jag måste sluta med den där saken. Sen kan jag komma till Gud och be om hans förlåtelse. Det är en villfarelse. För om du väntar tills du slutar synda med att komma till Gud, så kommer du aldrig göra det. Endast Jesus kan ge dig den kraften. Han kan förvandla ditt liv. Men om du tänker att jag måste först göra mig själv god, så bedrar du dig själva. Inte av er själva. Guds gåva är det. Han erbjuder det till oss. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Genom nåden alena, som reformatorerna senare uttryckte det. Markus evangeliet 11:24. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Om vi ber om förlåtelse för synd, så behöver vi bara tro att vi har fått det, och det blir vårt. Och den rättfärdigheten är ingenting som vi förtjänar. En bok som har betytt väldigt mycket för mig är den här lilla boken Vägen till Kristus. Den finns i ett nyare format, tror jag, idag. Men den säger i princip samma sak här. Vi kan ingenting göra för att försona begångna synder. Vi kan inte omskapa vårt hjärta eller göra oss själva rättfärdiga. Gud har emellertid lovat att göra allt detta för oss. Om du tror löftet, tror att du har erhållit förlåtelse och rening genom Jesus blod, så gör Gud detta till en verklighet. Otroligt. Om du tror det, så är det så. Vänta inte till dess du känner att du är fri, utan säg: jag tror det. Det är så, inte därför att jag känner det, utan därför att Gud har lovat det. Amen. Många människor de brottas med det här. De säger jag måste känna någonting innan jag vet att jag är förlåten. Innan jag vet att jag är på nytt född. Men känslan kommer efteråt när du förstår att det är sant. När du tror på att det är sant. Om du verkligen tror på det så kommer det att bli en verklighet. Du kommer att få uppleva det som Jesus vill erbjuda dig. Tro att det är så. Så blir det så. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som har givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta. Och när Martin Luther studerade det här under många år efter sin resa till Rom så fick han den friden som han hade längtat efter. Han skriver så här, när jag lärde mig hur syndarens rättfärdiggörelse kommer från vår Herres fria nåd genom tro så kände jag mig på nytt född. Som en ny människa. Jag gick in genom den öppna dörren till själva Guds paradis. Hädanefter såg jag också på den heliga skrift med nya ögon. Jag läste noga genom Bibeln. Jag samlade ihop ett antal texter och lärde mig om hur Gud verkar. Tidigare hade jag avskytt dessa ord av hela mitt hjärta. Men från den stunden började jag värdesätta orden Guds rättfärdighet. Och älska dem som de vackraste och mest trösterika orden i Bibeln. I sanning blev dessa ord från Sankt Paulus den sanna porten till paradiset. Det var Guds rättfärdighet. Det var inte min egen rättfärdighet som jag skulle arbeta mig fram till. Utan det var Guds rättfärdighet som skulle ställas i mitt ställe. Och det var grunden för rättfärdiggörelsen. Martin Luther fick den här friden. Men trots att den här läran om rättfärdiggörelsen hade gett honom samvetsfrid så anade han inte att det här skulle sätta honom på kollisionskurs med det system som han hade älskat och tjänat så troget. Det här med avlat var någonting som var djupt rotat i den katolska tron och är det fortfarande idag. En man som hette Johann Tetzel hade fått, eller man hade faktiskt gått lite ännu längre. Inte bara skulle man göra olika gärningar för att få avlat, utan på den här tiden så hade man till och med gjort så att man kunde sälja den här avlaten. Mycket smidigt, för då fick man massor med pengar in i kyrkan. Det var enklare att betala en slant än att faktiskt omvända sig, eller hur? Och göra bot. Så en man som heter Tetzel reste in i Wittenberg på 1517 och han erbjöd avlat på påvens vägnar, för påven skulle bygga en stor basilika i Rom, en stor palats, Sankt Petruskyrkan var det, och det behövde han pengar för, så nu skickade han iväg Tetzel med det här bland annat. Och Tetzel kom in och han predikade om avlat. Han sa så här: avlat är den mest dyrbara och ädla av Guds gåvor. Kom så ger jag er brev med vilka till och med synderna som du planerar att begå kan förlåtas. Det finns ingen synd så stor att ett avlatsbrev inte förmår förlåta den. Och även om någon skulle skända den heliga jungfru Maria, Guds moder, låt honom betala, bara han betalar väl, så ska allt bli honom förlåtet. Men än mer, avlatsbreven hjälper inte bara för de levande utan också för de döda. Och sen säger han, för detta är inte ens omvändelse nödvändig. Kan ni inte höra era föräldrar, han avslutar med en appell. Kan ni inte höra era föräldrar och era andra vänner som är döda ropa från avgrunden. Vi lider dessa fruktansvärda plågor. En ynklig allmosa skulle befria oss. Du kan ge den och du gör det inte. Ni kan förstå att folk som trodde på det här, de blev djupt berörda utav en sådan vädjan. Och folk köpte dessa avlatsbrev. Men när folk kom till Martin Luther och sa att eftersom de skulle bekänna sina synder till honom, så sa de att nej, men jag behöver inte göra det längre för jag har det här avlatsbrevet. Så insåg Martin Luther att vad är det här för ett bedrägeri? Det här kommer inte att fungera. Det passar inte ihop med det som skriften lär. Om omvändelsen. Men Tetzel, han avslutade, han hade en slogan, en försäljningsslogan som gick så här: när myntet ut i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar. Och Martin Luther satte sig upp emot det här. Han insåg att precis som på apostlarnas tid så hade vissa försökt att köpa Guds gåva. Men Petrus hade sagt: till fördärvet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Pengar kan aldrig köpa förlåtelsen. Men det hade romerska kyrkan bortsett ifrån vid det här laget. För att protestera mot detta så skrev Martin Luther 95 teser, och ni har hört allihopa om dem. Få personer har kanske läst de 95 teserna. Man tror att det handlar om hela hans teologi. Det handlar inte om hela hans teologi, det handlar om avlat. Det är det handlar om. Men fröna till hans teologi finns verkligen i de här 95 teserna. Han ville skapa en debatt, så han spikade upp dessa 95 teser på dörren för att folk skulle läsa, och så ville han debattera med dem, med de som ville motsäga honom. Några av de teserna lyder så här, tes nummer 36. Varje kristen som verkligen ångrar sig har rätt till full befrielse från straff och skuld även utan avlatsbrev. Nummer 75 sa att det är vansinne att mena att den påvliga avlaten skulle ha sådan kraft att den kan friköpa en människa, till och med om hon våldfört sig på Guds moder, om det varit möjligt. I 82 så säger han: varför tömmer inte påven skärselden enbart för den heliga kärlekens skull, eftersom han ju friköper otaliga själar därifrån för usla pengars skull? Ganska intressant argument. Här går han till kärnan med problemet. Om påven har makt att friköpa människor från skärselden, varför gör han inte det bara av kärleks skull? Frier allihopa. Men varför ska han kräva pengar ifrån det eller andra saker? Och ja, han avslutar 76 och säger han så här: vi hävdar tvärtom att den påvliga avlaten inte kan utplåna ens den ringaste av de förlåtliga synder vad deras skuld beträffar. Och han var beredd att debattera det här och visa från skriften att det är på det sättet. Problemet var att ingen vågade debattera med honom. Men hans teser kopierades. De kopierades på en ny uppfinning som heter Gutenbergpressen, tryckpressen. Och Martin Luthers teser spreds inom några månader till hela Tyskland, så hade de läst den. Och senare så spreds det till hela Nordeuropa. Och folk blev så ivriga över det här. De upptäckte att här finns det någonting. Här finns det en utmaning emot det här systemet som har missbrukat sin makt. Och Martin Luther blev en världskändis. Det här ledde till konflikten med Rom. En splittring. Påven utlyste en bannbulla så småningom. Och där han säger att vi kan därför utan vidare utredning eller fördröjning överlämna honom, alltså Martin Luther, till sin fördömelse och förtappelse som en som verkligen är en sann kättare med full stränghet i varenda en av de ovanstående befallningarna och fördömelserna. Påvedömet insåg att nu skulle de förlora en stor del pengar. Om det här som Martin Luther sa stämde, så skulle det bli stora hål i budgeten. Och pengar talar oftast, eller hur? Och det här ledde också till att han blev fördömd. Han skrev själv efteråt att jag kunde aldrig föreställa mig att en ynklig papperslapp skulle framkalla en sådan storm från Rom. Men det här blev början på protesten, det blev början på upproret, om du så vill, eller reformationen. Och nåden alena blev en av de pelarna i reformationen. Idag så begraver man stridsyxan, som sagt. Man skriver under att nu är vi överens om den här frågan om rättfärdighet genom tro. Jag skulle vilja titta lite mer på det här. Det finns ett dokument som kallas för en gemensam deklaration om rättfärdiggörelse. Hur många har hört talas om den? Mellan lutheraner och katoliker. Yes. Nu i förrgår så skrev lutherska och katolska kyrkan på det här dokumentet som säger att vi gläder oss över att den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelse, som under högtidliga former signerades av lutherska världsförbundet och den romersk-katolska kyrkan år 1999, också signerades av metodistiska världsrådet år 2006 och under detta jubileumsår för reformationen av de reformerta kyrkornas världsallians. Just denna dag välkomnas och tas den emot av den anglikanska gemenskapen vid en högtidlig ceremoni i Westminster Abbey. Så först var det den lutherska kyrkan som skrev på det här. Sen hade du metodisterna som skrev på det. Sen var det de reformerta i år. Och nu bara för några dagar sedan så skrev också anglikanska kyrkan på det här att vi tror samma sak om rättfärdighet genom tro. De skrev på det här dokumentet. Och många menar att det här är slutet på reformationen. De här prästerna som jag hänvisade till tidigare säger så här: i vår tid har det fallit nytt ljus över de gamla stridsfrågorna. På Luthers håll har vi återupptäckt mycket av den stora kyrkliga traditionen. På romersk-katolskt håll har andra Vatikankonciliets reformer inneburit att våra kyrkor förts närmare varandra. En fördjupad ekumenisk dialog och den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelse, återigen, det är tillbaka till det där dokumentet, mellan lutherska världsförbundet och romersk-katolska kyrkan 1999, gör att tiden för en återförening har kommit efter århundraden av splittring. Reformationen är en viktig men avslutad del av kyrkohistorien. Så låt oss titta lite noggrannare på den här deklarationen. För det vore jättebra om det var så, eller hur? Om Rom har reformerats, de predikar nu samma evangelium som Luther ville stå upp för. Vore inte det bra? Det vore jättebra. Det är det vi hoppas på. Och läser man det ytligt så låter det riktigt bra. Här står det, den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen. Tillsammans bekänner vi, alltså lutheraner och katoliker, det är av nåd alena. Och genom tron på Kristi frälsningsgärning och inte på grund av någon vår förtjänst som vi accepteras av Gud och mottar den heliga anden, som förnyar våra hjärtan och som rustar oss för och kallar oss till goda gärningar. Håller ni med om det? Låter ganska bra, eller hur? Och det står till och med nåd alena. Av nåden alena. Och det här har många tagit som ett tecken på att nu är det slut. Tony Palmer var en anglikansk biskop som talade till pingstledare på påvens vägnar 2014. Och han uttryckte sig så här: detta, alltså det här dokumentet, gjorde ett slut på Luthers protest. Bröder och systrar, Luthers protest är över, är din. Protesten har varit över i 15 år, sa han. Vi predikar nu samma evangelium. Ordet alena var argumentet i 500 år. Ordet alena finns där i dokumentet. Du kan läsa det själv. Protesten är över. Protesten är över. Ja, de har kommit överens om en gemensam formulering. Frågan som vi behöver ställa oss då, om man tittar vidare i det här dokumentet, så ser man en massa som man kallar disclaimers från de olika samfunden. Vi tror, som jag inte hinner gå in på speciellt mycket. Men låt oss bara titta på en av de här sakerna. För det första så står det inte tron alena, eller hur? Det står nåd alena. Och sen frågan är, hur definierar man nåd? Enligt den lutherska traditionen så definierar man ju nåd förstås som Jesus frälsande gärning. Och det är förstås en del i den katolska definitionen, men som vi tittade på också så såg vi enligt den katolska kyrkans katekes ett efterskänkande, att avlat innebär ett efterskänkande som en väl förberedd troende kristen erhåller på vissa bestämda villkor. Genom ett kyrkans ingripande. Ty kyrkan är återlösningens förmedlare och hon fördelar och öser i enlighet med sin auktoritet ur den skatt av tillfyllestgörelse som Kristus och helgonen har samlat. Så den nåden som man får del av, det är den som påven ger ut också till genom avlat. Är det så att katolska kyrkan har avskaffat avlat? För det var det som Martin Luther satte sig upp emot. De har inte gjort det på något sätt. Faktum är, det tridentiska kyrkomötet på 1500-talet är fortfarande officiell katolsk lära idag. Och kan inte förändras enligt den katolska organisationen själv. Där skrev de klart och tydligt på 1500-talet, kanon 9. Om någon säger att genom tro alena blir syndaren rättfärdiggjord. Och med det menar att inget annat behövs för att medverka för att få den rättfärdigande nåden. Låt honom vara förbannad. Okej, okay? Så visst, de tror att det är nåd som frälser oss, eller hur? Men hur får man den nåden? Ja, vi behöver medverka på något sätt. Och den som säger att man får den genom tron alena, de är under Roms förbannelse. Det här dokumentet som de skrev på 1999, det är mycket väl övervägt. Varenda ord, jag menar, de har jobbat många, många år med det här. För att båda sidor ska kunna skriva på det samtidigt som de menar vitt olika saker. Det är ungefär som att vi kan skriva på ett dokument. När jag tror att det här betyder si och Mark tror att det betyder så. Och nu är vi överens plötsligt. Fast vi menar totalt olika saker när vi säger ett ord. Så det är viktigt att titta på vad är det som romerska kyrkan faktiskt står för. De är under förbannelse som säger att man av tro alena blir rättfärdiggjord. Paulus är också under den här förbannelsen. För han sa att vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Det tridentiska kyrkomötet säger också, om någon säger att rättfärdiggörande tro inte är något annat än tillit till att Guds nåd förlåter synder för Kristi skull, eller att det är genom den tilliten alena varigenom vi blir rättfärdiggjorda, låt honom vara förbannad. Så det här är inte den lutherska förståelsen utav rättfärdiggörelsen. Johannes är också förbannad av det eftersom han säger att våra synder är förlåtna för Kristi namns skull och inte, eller och eftersom det är bara utav den orsaken. Så det är genom när Abraham fick sin tro tillräknad som rättfärdighet, och det är det som Bibeln lyfter fram. Det identiska kyrkomötet säger också att om någon säger att efter att rättfärdiggörelsens nåd blivit mottagen är skulden så avskriven och skyldigheten till evigt straff så struken för varje bordfärdig syndare att ingen skuld till tidsbunden straff återstår att betalas, antingen i den här världen eller i nästa i skärselden, innan dörrarna till himmelriket kan öppnas för honom, låt honom vara förbannad. Så vad säger de? Jo, de säger att om du tror att all straff för synden försvinner genom förlåtelsen, genom tron på Kristus Jesus, då är du under den här förbannelsen. Du måste först genom skärselden. Katolska kyrkan har inte förnekat skärselden. De kan inte det. Avlaten idag finns fortfarande. Katolska kyrkans katekes, det står precis vad det handlar om. Påven utlyste 2015 ett avlatsår. 2013 här så erbjöd han avlat till de som följer honom på Twitter. Så vill du ha lite kortare tid i skärselden så kan du följa påven på Twitter. Det här har inte avskaffats. Det är samma system fortfarande. Bara för att man har formulerat sig på ett lite annorlunda sätt. Det finns de som protesterar mot det här fortfarande. Även i Svenska kyrkan eller andra kyrkor som officiellt kanske har anslutit sig till den här rörelsen. Stefan Gustafsson, en person som jag har stor respekt för, skriver i Dagen så här. För katoliker, han är lutheran, För katoliker är besluten vid kyrkomötet i Trient på 1500-talet, som var den katolska kyrkans svar på reformationen, bindande. Inte heller är frågan om rättfärdiggörelsen genom tro, trots de klargöranden som gjorts i den gemensamma deklarationen från 1999, på långa vägar löst. Det här betyder inte att det är samma evangelium. Det är fortfarande helt olika evangelium, och det behövs fortfarande en protest där vi säger att det är genom nåd alena, genom tron alena, som en människa blir rättfärdig inför Gud. Han säger att påven utlyste i december 2015 ett barmhärtighetens jubelår med erbjudanden om just avlat. Det handlar om mer än en enstaka läroformulering. Det handlar om ett sammanhängande system av övertygelser. Läran om avlaten bygger ju på läran att kyrkan som institution förfogar över nåd att dela ut. Och det var det här Martin Luther protesterade mot. Och det här, mina vänner, har inte ändrats på något sätt. Det är fortfarande kyrkan som efter sin egen önskan delar ut den här nåden. Visst, de kan säga nåd alena, men det är ju endast genom kyrkan som du får den här. Det är inte genom tron på Kristus som du får den. Men idag så behöver vi stå upp för det här. Vi behöver tro på det som Bibeln säger, att det är endast genom Kristus och hans rättfärdighet som vi kan få förlåtelse för våra synder. Första Johannesbrevet 5:12-13 säger: den som har sonen har livet, och den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Det finns kanske många personer som brottas, precis som Martin Luther, med frågan om rättfärdiggörelse. De kanske har levt ett gott liv, men de känner inte den här friden. De känner sig inte goda nog inför Gud. De har inte vissheten om att de har evigt liv. Min vädjan till dig idag är att se på Kristus. Att se bort ifrån dina egna gärningar och prestationer. För de kan inte förändra dig. De kan inte göra dig god nog inför Gud. Men Jesus har kommit. Han har dött för dina och mina synder. Och allt som vi behöver göra är att ta emot det här. Om vi tar emot det, vi tar emot den här gåvan genom tron. Vi säger till honom: Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag vill ta emot dig. Där och då kan förvandlingen börja. Där och då så blir vi på nytt födda. Vi kanske inte känner oss på nytt födda. Vi kanske inte känner de här sakerna direkt. Men låt oss tro att det är så, för att Gud har lovat det. Har du sonen, så har du livet. Det är vad Bibeln säger. Frågan är: har du sonen? Har du tagit emot Jesus i ditt hjärta? Har du inbjudit honom? Du kanske har gått i kyrkan hela ditt liv. Men du har, precis som Martin Luther, han hade gått i kyrkan hela sitt liv. Eller andra personer. Nikodemus hade gått i kyrkan hela sitt liv. Men de hade inte tagit emot den här friden, den här nåden ifrån Kristus. Och det är endast därigenom som du och jag kan finna frid. Så jag vill vädja till dig under de här kvällarna som kommer, att vi ska titta på fler av de här sanningarna. Vi ska titta på skriften alena och andra saker. Men det här är grunden för det. Och har du inte fattat det här beslutet själv i ditt liv, vad är det som hindrar dig? Varför skjuta upp det?